Alla dödas natt, del 3, av Sara Önnebo. Uppläst av mig, Victoria Flodström för World Audio Publishing International. Tisdag 7 november 2023. Gisela. Frukostbrickan som Gisela hade beställt upp till hotellrummet bestod av en kanna extra starkt kaffe, apelsinjuice, en croissant och en fralla. Ett litet fat med 5 ostskivor, en syltburk i miniatyr och strimlad paprika fanns också med. Gisela satte brickan på sängen och kröp in under täcket igen. Bullade upp kuddarna bakom ryggen och tog ut papper och penna ur lådan på byrån som stod vid sidan om sängen. Hon tyckte om att se informationen framför sig och eftersom hon inte hade en incidenttavla här skulle hon stolpa upp sina egna anteckningar om vad hon visste om de 3 offren och mordtillfällena. Hon började med Sixten Waldeck, som dog mellan klockan 2 och 4 på natten till lördagen den 28 oktober. Klockan 8 var han och Vibeke på den franska bistron och åt middag. De såg ut att bråka om något. Vibeke bad Gisela om hjälp. Hon var rädd för sin make. Efter mordet förnekade Vibeke att hon ens varit där. Men bistrons ägare kunde bekräfta att det verkligen var Vibeke som Gisela hade sett. När makarna Waldeck kom hem fick sonen Gustav ett vredesutbrott. Det var fortfarande oklart var Gustav hade befunnit sig under tiden som Sixten och Vibeke åt på restaurang. Klockan 11 gick familjen och la sig. Larmet stängdes av mellan 03.37 och 03.44 med Sixtens personliga kod, vilket var inom tidsintervallet för när Sixten dog. Runt klockan 6 på morgonen vaknade Vibeke av att Gustav stod lutad över Sixten. Hon ringde till sin svärfar som kom och hämtade Gustav. Sen ringde hon till Jasper och larmade polisen. Deras huvudmisstänkta förblev de samma. Vibeke Waldeck, Jasper Hagman och Anton Eriksson. Carrie var aldrig misstänkt eftersom han hade ett vattentätt alibi för natten då Sixten blev mördad. Till en början misstänkte Gisela att Vibeke hade dödat sin man, eftersom det framkommit i vittnesförhör att hon blev misshandlad av Sixten. Men det hade senare visat sig att det inte var Sixten som gjorde Vibeke illa, utan deras son Gustav som gett Vibeke blåmärken under ett av sina vredesutbrott. Då försvann Vibekes motiv. Snarare var det så att hon hade minst att vinna på Sixtens död, eftersom hans del av företaget gick till de andra delägarna. Det mesta av Sixtens pengar var uppbundna i verksamheten. Visserligen ägde han huset på Lilla Kustvägen och sommarstugan utanför Isokyrö. Men han hade lån på båda fastigheterna. Vibeke skulle ha tillräckligt med pengar för att leva ett bekvämt liv, men hon skulle inte bli en rik änka. Det troligaste var att mordet på något sätt hade att göra med Milutekno. Anton lämnade företaget för många år sedan och även om han inte hade alibi för mordnatten så hade inte heller han något att vinna på Sixtens död. Så vidare inte handlade om något som inte polisen fått reda på än. Jasper var helt klart den som hade starkast motiv. Han hade dessutom medel och möjlighet. Även om Ellen påstod att han varit hemma hela natten då Sixten blev mördad, tvivlade Gisela på att hon verkligen kunde vara säker på det. Gisela vände blad och skrev Kari Ikonen högst upp på en ny sida. Jasper ringde larmcentralen 26 minuter efter 7, lördagen den 4 november. Och då hade Carrie inte varit död i mer än några minuter. Även här var Jasper den mest uppenbara gärningsmannen. Han var ensam med Carrie i sommarstugan när han blev dödad. De enda andra personerna som kände till att hon skulle vara där över helgen var Ellen och Vibeke. Det tredje offret, Rauni Nyman, dog mellan klockan 9 och midnatt samma kväll. Enligt deras teori dödades hon för att hon på något sätt kommit i vägen för personen som dödade Carrie. Vid den tiden var flera poliser, inklusive Gisela och Linus, på plats i Sixtens sommarstuga och det var många som kunde vittna om att Jasper inte lämnade platsen på hela kvällen och natten. De behövde verkligen svaren på DNA-proverna. Gisela hoppades innerligt att de inte hade blivit kontaminerade som kriminalteknikern hade antytt. Och att det inte skulle dröja allt för länge innan de fick resultaten.